att så den första frågan jag har är, var det en riktig fisk som hade fastnat i nätet?
The first question I had is if it was a real fish in the net.
Real fish.
Det var det. Okej, jag vet inte vad jag lät.
Abborre.
Okej. Så det har fastnat en stor fisk i nätet.
There was a big fish caught in the net.
Och jag trodde att det var någon skurk som han var och jagade.
I thought he was chasing some crook or something.
Men det var alltså en riktig fisk.
It was a real fish.
Ja. Så välkomna hit.
So you're welcome.
Och det blir lite kort varsel här, men jag tänkte bara på en enda gång introducera våra gäster.
I wanted to introduce our guests.
Och det är alltså Ken och Christina Timmerman.
It's Ken och Christina Timmerman.
Jag kom i kontakt med honom via radioprogrammet Prophecy Today.
And I met him through this radio show Prophecy Today.
För ett antal år sedan.
A few years ago.
Och då var det Maria som är i Bulgarien nu.
And Maria who's in Bulgaria now.
Hon hade snappat upp att han befann sig i Sverige.
She noticed that he was in Sweden.
Och för två år sedan, för er som kommer ihåg, så kom de på ett möte här.
And if you remember 2 years ago they came to a meeting.
Och Ken har alltså åtminstone två kopplingar till Sverige.
So Ken has at least two connections to Sweden.
Och en är då Christina.
One is Christina.
Och den andra är faktiskt Per Ahlmark.
And the other one is Per Ahlmark.
Han blev nämligen nominerad till Nobels fredspris av Per Ahlmark för ett antal år sedan.
Because Per Ahlmark just nominated him to the Peace Prize,
Men jag är helt säker på att det finns flera kopplingar.
I'm sure there are more connections.
Men det är en fantastisk ära att få ha dem här.
It's a great honor to have them here.
Och om man nu får vara lite skämtsam.
And if you can be a bit humoristic.
Så finns det två yrkeskategorier som jag inte litar på.
I could say that there are two categories that I don't trust in.
Och det är politiker och journalister.
And that's politicians and journalists.
Men han är ett undantag.
And he's an exception.
Han är både politiker och journalist.
He's both a politician and a journalist.
Och jag har stort förtroende för honom.
And I have great confidence in him.
Så det är en fantastisk ära att ha honom. Och en av de sakerna som han jobbar med och som kanske är den största anknytningen till kyrkan här.
And it's a great honor to have him. And one of the things that he's working with and that has a good connection to the church.
Det är att han jobbar mycket med de förföljda kristna.
Is that he's working a lot with persecuted Christians.
Runt om i världen.
All over the world.
Och det är ju ett ämne som tyvärr inte kommer upp och kommer fram mycket i media här.
And it's a subject that is not mentioned much in media.
Att kristna är faktiskt den grupp som är mest förföljda.
The Christians are the most persecuted group.
Så det är fantastiskt underbart att se vad som de gör på det området också.
And it's just amazing to see what they're doing in this area too.
De kommer att stanna kvar lite grann efteråt.
They will stay with us for a while afterwards.
Så då finns det möjlighet att ställa lite frågor och ha gemenskap.
And then you can ask questions on that type of fellowship.
Förra gången så frågade jag om han ville predika.
And last time I asked if he wanted to preach.
Och han sa, jag är inte en predikant.
And he said, I'm not a preacher.
Och då frågade jag, har du blivit en predikant sen sist?
And then I asked him, have you become a preacher since last?
Och svaret var nej.
And the answer was no.
Så jag kommer att predika.
So I will preach.
Men han har lovat att komma upp och bara ge en hälsning.
But he's promised to come up and just give a greeting.
Och sedan också be en bön för de förföljda kristna runt om i världen.
And say a prayer for the persecuted Christians in the world.
Så fantastiskt roligt att ha Christina här och Ken.
It's great to have you here.
Så låt oss välkomna honom och
so let's welcome him.
Biggest fish is the one that got away.
Den största fisken var den som kom undan.
Christina told me she was pulling up the net.
Christina berättade att när hon drog i nätet.
Get closer.
Så kom närmare.
Because there's something very big in the net.
För att det är något väldigt stort här i nätet.
And we got closer.
Och vi kom närmare.
It was gone.
Och så var det borta.
So, you know, another fish story.
So en annan fiskehistoria.
So thank you very much for having us here. It's a pleasure.
Tack så mycket att vi kan komma här. Det är ett väldigt stort privilegium.
I was just recently in northern Iraq.
Jag kom precis tillbaka från norra Irak.
And I'll tell you a couple of words about that in a minute.
Och jag ska berätta några ord för er om detta om några minuter.
But as we were coming over here, we listened to the radio.
Men när vi kom hit så lyssnade vi på radio.
And they talked about the North Korean nuclear test yesterday.
Och de talade om den här kärnvapentesten som ägde rum i Nordkorea.
And apparently it was a hydrogen bomb, which is a very powerful nuclear weapon.
Och tydligen så var det en vätebomb som är en väldigt kraftfull atombomb.
At least 10 times more powerful than the last test that they carried out.
Förmodligen 10 gånger starkare än den sista testen de gjorde.
And it made me think of these words from our Savior Jesus.
Och det här fick mig att tänka på de orden som vår frälsare Jesus säger.
That you can never know when he's going to return.
Att vi kan aldrig veta när han ska komma tillbaka.
And the best that we can do is to look for signs.
Och det bästa vi kan göra är att se de här tecknena.
We probably won't be able to interpret them.
Vi kommer förmodligen inte att kunna tolka dem.
And just be ready at every moment.
Men att vi kan vara redo varje ögonblick.
And to live our lives as if he were coming right now.
Och vi kan leva våra liv som om han skulle komma precis nu.
Because as an American, I can tell you, if the North Koreans were to hit us with a special kind of nuclear weapon.
Så jag kan säga som amerikan att om Nordkorea skulle kunna slå till mot USA med ett speciellt typ av vapen.
Called an electromagnetic pulse, an EMP weapon.
Som kallas för EMP, det är en speciellt elektromagnetiskt vapen.
Which they explode about 300 kilometers in the atmosphere up above.
Det exploderar ungefär 300 kilometer upp i atmosfären.
So there's no explosion on the ground.
Så det finns ingen explosion på marken.
But the waves, the EMP radiation.
Men de här EMP-vågorna och strålningen.
It knocks out all of the electricity. All.
Den slår ut all elektricitet.
And it knocks out the ability to produce electricity in the future.
Och den slår också ut förmågan att producera elektricitet i framtiden.
It destroys all computers.
Det förstör alla datorer.
Everything with a silicon chip.
Allt som har ett silikon chip i sig.
Your modern cars made after 1966 will not start.
Alla bilar efter årsmodell 66 kommer inte att starta.
Your telephones will not work.
Telefonerna fungerar inte.
Obviously with no electricity there's no refrigeration.
Så har vi ingen elektricitet så har vi inga frysboxar.
After about a week there's no more food.
Och efter någon vecka så finns det ingen mer mat.
You cannot go get gasoline for your cars even if your cars did work because the pumps won't work.
Du kan inte få bensin därför att bensinpumparna fungerar inte även om bilarna funkar.
In 2004 the US Congress set up a commission to study this.
2004 så startade amerikanska kongressen en undersökning för att gå till botten med det här.
They realized that if the US was hit with an EMP weapon.
De insåg att om USA skulle få bli träffat av en sån här vapen.
The results would be catastrophic.
Så skulle resultatet vara katastrofalt.
We would go back to the 1880s.
Vi skulle hamna på 1880-talet.
When the population of the United States was about 80 million.
När befolkningen var cirka 80 miljoner i USA.
So hearing this about a North Korean nuclear weapons test.
Så när man hörde talas om den här kärnvapentesten.
Is a big concern to me as an American.
Så blev jag väldigt bekymrad som amerikan.
Because if they were to succeed and to hit us with an EMP weapon.
Därför att om de skulle lyckas med det och träffa oss med det här vapnet.
It truly would be the end of the United States as we know it today.
Så skulle det bli slutet på USA som vi känner det idag.
And I'm not convinced that many European countries would come to save us.
Och jag är inte så säker på att många europeiska länder skulle rycka in och rädda oss.
Of course they're always the Canadians.
Vi har ju kanadensarna förstås.
But they'll probably be in the dark as well.
Men de blir förmodligen sittande i mörker de också.
So it's a very serious situation that we live in today.
Så det är en väldigt allvarlig situation vi lever i idag.
And we have to be prepared at every moment.
Och vi måste vara beredda varje ögonblick.
On the show that I did with Jimmy DeYoung, Prophecy Today show, this they came out yesterday.
Den showen som släpptes igår här med Jimmy DeYoung.
We talked about Russia and their involvement in Syria.
Och vi talade om Ryssland och involverandet i Syrien.
which has taken also a dramatic new turn over the past couple of weeks.
Som också har eskalerat de sista veckorna.
And just recently the Russians have installed a new military equipment in Syria.
Och alldeles nyligen har ryssarna installerat en ny form av militär utrustning i Syrien.
In particular an AWACS type aircraft.
En speciell typ av flygplan.
Which allows them to monitor the airspace within 600 kilometers around.
Som förmår dem att upptäcka allting som finns i atmosfären ungefär 600 kilometer i omkrets.
Which means most of Iraq.
Som betyder det mesta av Irak.
And all of Israel.
Och också hela Israel.
So Russia today.
Så Ryssland idag.
Now controls all of Israel and all of Iraq in the airspace.
Kontrollerar mycket av Israel och Irak idag i när det gäller luftrummet.
So they are quite literally, Russia is quite literally on the border with Israel for the first time in history.
Så Ryssland är bokstavligen talat vid Israels gräns för första gången i historien.
And this of course is what is spoken about in Ezekiel 37 and Ezekiel 38.
Det är det som Ezekiel 37 och 38 talar om.
And people who study biblical prophecy, which I do not,
de som studerar biblisk profetia, vilket jag inte gör,
will tell you that this is very serious business indeed.
Kommer verkligen att förstå att det här är verkligen en allvarlig sak.
Because of the alliance Ezekiel talks about.
Därför att den allians som Ezekiel talar om.
Between Russia and Turkey and Syria.
Som talar om Ryssland, Turkiet och Syrien.
And other countries in the region.
Och också andra länder i regionen.
Against Israel.
Kommer att gå mot Israel.
And of course this is what happens, this is the battle at the end of times.
Och det är den striden som talas om i den sista tiden.
So both the United States and Israel are now facing truly existential threats.
Så både USA och Israel möter nu hot som är livshotande.
So let me tell you just a few words now about my recent trip to Iraq.
Så låt mig bara berätta några saker om min senaste resa till Irak.
I think all of you have heard in the news what's happened with ISIS over the past couple of years.
Jag tror säkert att alla av er har hört talas om vad som händer med ISIS eller IS under de sista åren.
Where they took Mosul in June of 2014.
Juni 2014.
And then from Mosul they swept across the Nineveh plain.
Så tog de Mosul och sen gick de över den här slätten som kallas för Nineveh-slätten.
And the Nineveh plain is the homeland of Christians in Iraq.
Och Nineveh-slätten är hemlandet eller den del där de kristna i Irak bor.
And the Christians in Iraq were first proselytized by St. Thomas.
Och de här kristna var först gjorda till lärjungar av aposteln Thomas.
So this is one of the oldest Christian communities in the world.
Så det här är en av de äldsta kristna kommuniteterna i hela världen.
And they've been there since the time of Thomas.
Och de har varit där ända sedan tiden med Thomas.
And now they're being wiped out.
Och nu håller de på att slås ut.
So there were about at the beginning of the Iraq War 2003 there were about 1.5 million Christians in Iraq.
När Irakkriget startade 2003 så fanns det ungefär 1.5 miljoner kristna där.
Many of them left because of jihadi threats before.
Många av dem försvann på grund av de här hoten från jihad.
By the time ISIS came in there were maybe 400,000 left.
Men när IS dök upp så fanns det ungefär 400,000 kvar.
Today after the liberation of Mosul there are about 120,000 left.
Efter att Mosul har befriats så finns det ungefär 120,000 kvar.
And unfortunately, those who stayed in refugee camps,
tyvärr de som stannade i flyktingläger,
many of them today try to go home to their villages.
De försökte gå tillbaka till sina hem i byarna.
And they are just so devastated by the destruction.
Men de är så förstörda av det som har hänt där.
No electricity, no water.
Finns ingen elektricitet, inget vatten.
No jobs, no commerce.
Ingen handel, inga jobb.
That as many as half of the 120,000 who left.
Så ungefär hälften av de 120,000 har nu åkt.
Are also leaving Iraq today.
Men av dem så försvinner många från Irak idag.
So now is really the last chance.
Så nu är verkligen den sista chansen.
to do whatever we can as part of the body of Christ.
Att göra vad vi kan som en del av Kristi kropp.
To help the Christians in Iraq to stay where they are.
Att hjälpa de kristna i Irak att stanna där de är.
I understand that people want to leave. I get that.
Jag förstår mycket väl att folk vill åka därifrån.
It's not simple to stay.
Det är inte lätt att stanna kvar.
But if they don't stay, it will mean the extinction of Christianity in one of the traditional homelands.
Men om de inte stannar så kommer det vara slutet på kristendomen i ett av deras hemländer.
And anything that we can do to help them, I think, would be much appreciated and would be worthwhile.
Allt som vi kan göra för att hjälpa dem kommer att uppskattas och vara värt det.
So there's lots of groups, and I can give the names of them to Pastor Michael afterwards.
Det finns många grupper. Jag kan ge namnen på de här grupperna till Pastor Michael efteråt.
There are people that I've worked with on the ground who distribute aid.
Människor som jag jobbar med som hjälper med olika saker.
And they're members of the Assyrian Christian community in the United States.
Och det finns också många assyrier i USA
who are trying to set up organizations to reconstruct.
Som sätter upp organisationer för att återuppbygga den här delen.
So there is the possibility of reconstructing.
Så det finns en möjlighet att återuppbygga.
But they do need some help, both financial help and prayer help.
Men de behöver mycket hjälp, ekonomisk och i form av bön.
So let me just ask you to join me for a few moments of prayer.
Så låt mig bara be er att ni är med mig i några ögonblick av bön.
For our brothers and sisters in Christ.
För våra bröder och systrar i Kristus.
In northern Iraq.
I norra Irak.
Who have suffered so mightily.
Som har lidit så fruktansvärt.
At the hands of the evil ones.
I händerna på de onda.
We thank you, Lord, for liberating them.
Vi tackar dig, Herre, för att du har befriat dem.
And we know, Lord, that they need to be raised up in our prayers.
Och vi vet att de behöver lyftas fram i våra bön.
We hope to lift them up so they can return.
Vi ber att att de ska kunna återvända.
So they can reconstruct.
Så att de kan återuppbygga.
So they continue to speak your word in the land of Iraq.
Så att de kan tala ditt ord i landet Irak.
So they can continue to shine your light to other peoples.
Så att de kan vara ljus till andra människor.
In the name of Jesus our Savior.
I Herren Jesus namn.
Amen. Amen. Thank you for that.
Thank you.
Fantastiskt, tack så mycket.
Amazing, thank you.
Och ska vi göra så att ni tar en sång bara så får vi sträcka lite på. Ni kan köra.
Ja.
Vi kan stå upp och sticka på oss.
Du måste ställa upp och stretch.
Is what I don't deserve. Praise me.
Sådär. Tack alla ni som är här.
Thank you all of you who are here.
Tack för vittnesbördet och tankarna.
Thank you for the testimony and the thoughts.
Och tack för musiken.
Thank you for the music.
Jag hoppas ni kommer att säga tack för predikan.
And I hope that you will say thank you for the preaching.
När jag är klar.
When I'm done.
Jag tänkte lite på det här. Jag är lite halvt allvarlig och jag är lite halvt skämtsam.
Half serious and half joking now.
Men ibland när vi talar om bibelprofetior.
Sometimes when we speak about Bible prophecies.
Så där liksom hör man olika saker.
We hear different things.
Och för ett år sedan så var jag i en bibelskola i USA.
And one year ago I was in a Bible school in the States.
Och undervisade.
And I was teaching there.
Och den sista lektionen handlade om bibelprofetia.
And the last lesson was about Bible prophecies.
Och jag talade om olika länder, jag talade om skeendet i världen och så vidare.
And I was speaking about different countries and what was happening in the world.
Och så var det en person som hade lovat att efteråt så skulle han bjuda mig på middag på ett japanskt stekhus.
And there was one person who had promised to give me a dinner at a Japanese steakhouse afterwards.
Men så talade vi om olika tidstecken.
And then we were speaking about different signs of the
time. Olika skeenden.
Different things that are happening.
Och så råkade han nämna då att en av de sakerna är att tendensen är att USA håller på att bli svagare.
And then he said the tendency is that the United States is getting weaker.
Så han höll sitt löfte att bjuda ut mig på middag.
And he kept his promise to invite me for dinner.
Men det blev inte ett steakhus, det blev McDonald's.
But it wasn't a steakhouse, it was McDonald's.
Han blev så förolämpad.
He was so offended.
Och jag tänkte på det liksom att men vad ska jag säga om mitt eget land?
And then what can I say about my own country?
Sverige är ju en del av Antikrists kommande rike.
Sweden is a part of the coming kingdom of the Antichrist.
EU är embryot till detta stora imperium som kommer en gång att kontrollera världen.
And the EU is the embryo of this empire that will control the world.
Så om någon nämner det ska jag också bli förolämpad.
And if someone says that, will I be offended too?
Så jag säger bara det att ibland kan det bli lite intressant.
And I'll just say that sometimes interesting things happen.
Men i Filipperbrevet 3:20.
But in Philippians 3:20.
Så står det att våra medborgarskap först och främst är i himlen.
It says that our citizenship above everything is in heaven.
Och Kristi kropp, församlingen.
And the body of Christ, the church.
Utgörs av lemmar från alla folk och stammar.
Consists of limbs from all peoples and tribes.
Så vi älskar nationerna.
So we love the nations.
Det är därför vi skickar missionärer.
That's why we send missionaries.
Vi har inga vi ska inte ha några förutfattade meningar om vem som ska höra evangeliet.
And we shouldn't have any preconceived ideas about who should hear the gospel.
Har vi det så är det fel.
And if we do, then it's wrong.
Så Kristi kropp.
So the body of Christ.
Är hans församling.
Is his church.
Och vi utgör en mångfald.
There is a diversity.
Så med de orden sagda.
And when I've said that.
Så ska vi be en kort bön.
We'll say a short prayer.
Och sedan så ska vi slå upp ett par skriftställen.
And then we'll look at a couple of scriptures.
Vi tackar dig denna morgon.
Lord, we thank you this morning.
Vi tackar dig för det som vi fick höra.
We thank you for what we heard.
Vi ber att du välsignar oss just nu.
And we pray that you will bless us now.
Bygg upp oss i vår tro.
Edify our faith.
Därför att i Romarbrevet 10:17.
Build our faith up. Because in Romans 10:17.
Tron kommer av att höra Guds ord.
It says that faith comes from hearing the word of God.
Höra Guds ord predikas.
Hearing it preached.
Signa oss nu i ditt namn.
Amen. Bless us in your name.
Vi kan slå upp Jeremia 29.
Let's turn to Jeremiah 29.
Profeten Jeremia. Versarna 11 till och med 14.
Verses 11 to 14.
Bakgrunden här är att judarna är i fångenskap i Babylon.
The background is that the Jews are in captivity in Babylon.
Och för övrigt så är ju Babylon dagens Irak.
And the Babylon is actually today's Iraq.
Och de har förlorat allt hopp.
And they lost all hope.
De vet att de var Guds nation.
They know that they were the nation of God.
De visste att de hade en tid i historien.
They knew that they had a time in history.
När de hade varit välsignade av Gud.
When they had been blessed by God.
När de hade följt sina fäders Guds bud.
And have followed the commands of the God of their fathers.
Men nu var de i fångenskap.
But now they were in captivity.
Men nu kommer profetens ord till dem.
And now the words of the prophet comes to them.
Och säger, jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp, vers 11.
For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope.
Ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag ska höra er.
Then you will call upon me and go and pray to me, and I will listen to you.
Ni ska söka mig, och ni ska också finna mig, om ni söker mig av hela ert hjärta.
And you will seek me and find me when you search for me with all your heart.
Jag ska låta er finna mig, säger Herren. Jag ska göra slut på er fångenskap och samla er från alla folk, från alla de orter dit jag drivit er bort, säger Herren. Jag ska låta er komma tillbaka till den plats från vilken jag förde er bort som fångar.
I will be found by you, says the Lord, and I will bring you back from your captivity. I will gather you from all the nations and from all the places where I have driven you, says the Lord. And I will bring you to the place from which I caused you to be carried away captive.
Och sedan Johannes 12.
And then John 12.
Och den 32 versen.
Verse 32.
När jag har blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig.
And if I am lifted up from the earth, then draw all peoples to myself.
Så. Jag tänkte lite grann på att lära känna den Gud som är.
And I was thinking about getting to learning to know the God who is.
Därför att den Gud som är inte nödvändigtvis den Gud som vi får presenterad för oss.
Because the God who is not always the God that is presented to us.
Alla människor har någon form av idé eller koncept om vem Gud är.
And all people have a kind of concept or idea of who God is.
Det har även ateisterna.
Even the atheists do.
När vi var på en konferens här i Stockholm för ett antal år sedan.
We went to a conference in Stockholm a few years ago.
Så hade en av föreläsarna en lista på vad Richard Dawkins tyckte om Gud.
And one of the lecturers had a list of what Richard Dawkins thought.
Han tror inte på Gud, men han hade en lista på hur den Gud är.
He didn't believe in God, but he had this list of who God is.
Och det var en lång lista.
And it was a long list.
Och den var inte positiv.
And it was not positive.
Men han hade någon föreställning om vem Gud är.
But he had some kind of concept of who God is.
Han tycker inte om det.
He didn't like it.
Och därför så förnekar han honom.
And so he denied him.
Och det är egentligen definitionen för ateism.
And that's actually the definition of atheism.
Jag tycker inte om Gud, därför förnekar jag honom.
I don't like God, that's why I deny him.
Det är inte det att jag inte tror på honom.
It's not that I don't believe in him.
Därför att jag tror verkligen på honom.
Because I really do believe him.
Därför att Gud har lagt evigheten i alla människors hjärta.
Because God has put eternity in the heart of everyone.
Så står det i Predikarens 3 kapitel.
It says in Ecclesiastes 3.
Så alla människor vet att Gud existerar.
So everyone knows that God exists.
Förra gången så talade vi om vishetens skatt.
Last time we spoke about the God of treasure of wisdom.
Att om det är någonting vi behöver i denna värld.
If there's anything we need in this world.
Om det är någonting som vi ska försöka att skaffa oss.
If there's something we need to get.
Så är det vishet.
It's wisdom.
Vishet från ovan.
Wisdom from above.
Därför att Bibeln talar om två olika typer av vishet.
Because the Bible mentions two different kinds of wisdom.
En som kommer i ovanifrån.
One is from above.
Som är personifierad i Jesus Kristus.
And is personified in Jesus Christ.
En som kommer underifrån.
And one that comes from below.
Som är mänsklig.
thing which is human.
Men är sitt ursprung faktiskt är demoniskt.
But has its origin in something demonic.
Men vi söker visheten som kommer ovan.
But we seek the wisdom that comes from above.
Och jag tänkte på det här. Vem är Gud?
And I was thinking, who is God?
Tänk om vi skulle få en glimt av vem Gud är.
And just imagine if we can just get a brief glimpse of who God is.
Och vi skulle säga, visa mig din härlighet.
And we would say, show me your glory.
Att kunna se vem Gud är.
To be able to see who God is.
Ni vet hur vissa människor fascinerar oss.
You know how some people fascinate us.
Vi har alla våra förebilder.
We all have our idols.
Låter så hemskt, men det heter så på engelska.
This is awful, but that's the word for it in English.
En avgud. Men i både gott och negativt mening.
Both in a good sense and a bad sense.
Människor som är intressanta.
People who are interesting.
Som är speciella.
Who are special.
Som har kreativa idéer.
Who have creative ideas.
Vi vill spendera tid med.
And we want to be together with these
vi
people.
Vi vill lära känna dem.
And we want to get to know them.
Därför att det är någonting där som vi vill ha.
Because they have something that we want.
Men den mest intressanta personen.
But the most interesting person.
Och jag stryker under där person.
And I underline this person.
För Gud är en person.
Because God is a person.
Hur kan han vara en person?
How can he be a person?
Därför att han säger så.
Because he says he is.
Och att vi är skapade till hans avbild.
And we are created into his image.
Och vi är person.
And we are persons.
Många vill reducera Gud till en opersonlig kraft.
Many people want to reduce God to something impersonal.
Någonting som vi kan liksom lära oss att kontrollera.
The force that we can learn to control.
Men Gud är den mest intressanta personen.
But God is the most interesting person.
Han har ingen konkurrens.
There's no competition.
Vad som än finns i denna värld.
Whatever is in this world.
Kan inte mäta sig med vem han är.
Cannot be measured against what
han
he is.
Han är alltings ursprung.
He is the origin of everything.
Och han har en plan för våra liv.
And he has a plan for our lives.
Det är stort.
And that's great.
Och det är inte bara en sån där liten halvdan plan.
It is not just sort of not very good plan.
Det är en fantastisk plan.
It's an amazing plan.
Det är en plan där han ska omforma oss till sin sons avbild.
It's a plan where he's transforming us into the image of his son.
Så vi i all evighet ska kunna uppskatta hans karaktär och natur.
So that we for eternity will appreciate his character and nature.
Så att lära känna Gud bättre är viktigt.
So it's important to get to know God better.
Har vi en övertygelse om att det är det mest viktiga?
Do we have this conviction that this is the most important thing?
Att det här ska vara vår högsta prioritet.
That this should be our top priority.
Ibland ställer vi den här frågan när vi evangeliserar.
Sometimes we ask this question when we go soul winning.
Känner du Gud personligen?
Do you know God personally?
Och människor säger, men är det ens möjligt?
And people ask, is it even possible?
Om han nu finns.
If he exists.
Okej.
Okay.
Men skulle det verkligen vara så att vi kan lära känna honom?
But could we really get to know him?
Ja, det är möjligt.
Yes, it's possible.
Men bara genom Jesus Kristus.
Only through Jesus Christ.
Det är ett påstående som är väldigt radikalt idag.
It's a very radical statement today.
Tina. Min fru åkte med en person för ett par veckor sedan.
Tina, my wife, she was traveling with someone the other week.
En speciell taxibuss det hade med hennes arbete att göra.
And we had this special taxi and we had to do with his job, her job.
Och chauffören var från Irak.
And the driver was from Iraq.
Och han var kristen.
And he was a Christian.
Och han sa så här att många gånger så säger, han nämnde inte ens namnet men alla visste vad han talade om. Folk från mitt namn att vi tror på samma Gud.
Yeah, and many times people say, and I won't say who, but we all know that they come from my country and they say that we have all the same God.
Han syftar naturligtvis på muslimerna.
Because he is talking about the Muslims.
Och det finns andra världsreligioner.
And there are other world religions.
Som talar om Jesus.
They speak about Jesus.
Men han är inte frälsad.
But he's not the savior.
Han är profeten.
He's a prophet.
Han är läraren.
He's a teacher.
Han är den upplyste.
He's the enlightened one.
Han är exemplet.
He's the example.
Men han är inte frälsad.
But he's not the savior.
Men om vi inte tror på honom som frälsare,
but if we don't believe in him as our savior,
då kan vi inte heller förstå vem Gud Fader är.
Then we can't understand who God the Father is.
Om ni har era biblar med er,
if you brought your Bibles,
även om ni inte har det,
and even if you didn't,
så kan ni lyssna.
You can listen.
Johannes 1.
In John 1.
Johannes evangeliets första kapitel.
Gospel of John, first chapter.
Så står det någonting väldigt intressant.
Here there is something very interesting.
Och det står så här i första versen.
It says in verse 1.
I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud.
In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God.
Det här talar om Jesus.
And this is about Jesus.
Om hans eviga existens.
About his eternal existence.
Han var Gud.
He was God.
Men han var inte Fadern.
But he was not the Father.
Utan han är en person i treenigheten.
He was one person in the Trinity.
Och i vers 14.
And then in verse 14.
Så att ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.
The word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth.
Och det är intressant att det står här att han bodde ibland.
It was interesting to see that he dwelt among us.
Det står bokstavligen talat i grekiska att han tältade bland oss.
Literally in the Greek it says that he put up his tent among us.
Det vill säga, i den tiden så bodde många i tält.
Yeah, but at that time many people lived in a tent.
Och det var det naturliga.
And that was a natural thing to do.
Idag hade vi kanske sagt att han byggde sitt radhus in till oss.
Maybe he, today he would say that he built his house next to us.
Men sen i vers 18.
And then in verse 18.
Samma bok.
Same book.
Samma kapitel.
Same chapter.
Så står det så här att ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och är hos Fadern har gjort honom känd.
No one has seen God at any time. The only begotten Son who is in the bosom of the Father, he has declared him.
Här har vi treenigheten än en gång.
We have the Trinity again.
Ingen har sett Gud.
No one has seen God.
Syftar på Fadern.
And this is about the Father.
Men den enfödde.
But the only begotten.
Som själv är Gud.
Who is God himself.
Syftar på Sonen.
And that's about the Son.
Och är hos Fadern.
And he is with the Father.
De är ett.
They are one.
Har gjort honom känd.
And has declared him.
Och det här ordet för att göra honom känd.
And this word for declare.
I grekiskan är ekigeomai.
In the Greek it's ekigeomai.
Och det kommer från två ord.
It comes from two words.
Ek.
Ek.
Som är en preposition.
Which is a preposition.
Därav kommer till exempel engelska ordet exit som vi ser över alla skyltar.
You get the English word exit.
Det betyder utgång.
That means exit.
Ja. Det betyder vägen ut.
It means the way out.
Och det kommer också från ordet hegeomai.
And then the word hegeomai.
Som betyder att leda.
Which means to lead.
Så slå ihop de här två orden.
If you join these two words.
Att leda ut.
And to lead out.
Så det betyder att Gud är någonting.
It means that God is something.
Han är inte ett koncept.
He's not a concept.
Som människor har uppfunnit.
Which is invented by men.
Och det här är hans ord som är människors tankar om Gud.
And that this is his word and it's human thoughts about God.
Gud är den han är.
But God is who he is.
Han förändras inte.
He doesn't change.
När han uppenbarade sig för Moses så sa han, mitt namn är jag är.
When he revealed himself to Moses, he said, my name is I am.
Och han är den han är.
And he is who he is.
Men sonen kom.
But the son came.
Och Gud blev en människa i Jesus Kristus.
And God became man in Jesus Christ.
Vi kallar det för inkarnation.
We call this the incarnation.
Och när detta hände.
And when this took place.
Så blev Gud människa.
God became a man.
Och vi kunde se en människa.
And we could see a man.
Som var som Gud.
Who was like God.
Han var Gud.
He was God.
Han var inte bara ett exempel.
He was not only an example.
Han var verkligen Gud i människoform.
He was really God, but as a human.
Och det står att han vandrade bland oss.
And it says he walked among us.
Och han visade vem Fadern är.
And he showed who the Father is.
Vi läser evangelien.
And we read the Gospels.
Matteus.
Matthew.
Skrivet till judarna.
Written to the Jews.
Exakt den kontext som de levde i.
With exactly the context that they were living in.
Markus.
Mark.
Skrivet till det romerska sinnelaget.
Written to the Roman mind.
Det kortare evangelium, action fyllt.
It's shorter and it's full of action.
Lukas.
And then Luke.
Till de intellektuella grekerna.
To the intellectual Greek.
Ville ha detaljer.
And they wanted the details.
De tog Lukas hand.
Luke
och så Johannes. That.
And then we have John.
Som är det universala evangeliet.
It's the universal gospel.
Där vi ser allting uppifrån.
Where we see everything from above.
Och som är för alla människor.
And which is for everyone.
När vi läser de här evangelierna.
And as we read these gospels.
Vad händer då?
What happens?
Vi lär känna Gud.
We get to know God.
För vem han är.
For who he is.
Vet ni, Jesus fick frågan en gång.
Do you know that Jesus was asked once?
Av Filippus.
And by Philip.
Och han sa, låt oss se Fadern och det är nog.
He said, let us see the Father, that is enough.
Och Jesus sa, men jag har vandrat med dig så länge.
But Jesus said, I've been with you for so long.
Förstår ni inte att om ni har sett mig så har ni sett Fadern?
Don't you understand that if you've seen me, you've seen the Father?
Men jag kan säga, men snälla Gud, kan inte du visa dig så ska jag tro på det.
People say, please God, show yourself to me and I believe in
you. Men jag har visat.
But I have shown myself.
I historien.
In history.
Vi har till och med vår tideräkning baserat på det.
We even base our time count on this.
Det är helt fantastiskt.
It's amazing.
För att vi ska kunna se hans hand.
So that we can see his glory.
Så är det två saker som krävs.
We need two things.
Och det första är hans initiativ.
It's his initiative.
Och det var exakt det vi talade om.
And that's exactly what we said.
Han initierade.
That he takes the initiative.
Han gav människan en fri vilja.
He gave man a free will.
Om man inte hade gett människan en fri vilja.
And if he hadn't.
Så hade vi varit robotar.
We would have been robots.
Han gav oss en fri vilja.
But he gave us a free will.
Den innebar att vi valde bort honom.
Which means that we chose not to have him.
Världen hamnade i mörker.
And the world became dark.
Och det står i Efesierbrevets andra kapitel.
And it says in Ephesians 2.
På den första versen.
Verse 2.
Att vi var döda i våra överträdelser.
That we were dead in our trespasses.
Vad innebär det?
What does it mean?
Det innebär att vi är oförmögna att söka Gud.
It means that we are unable to seek for God.
Därför att vi är så förblindade av den här världen.
We are so blinded by this world.
Vi är så förblindade av synd.
We are so blinded by sin.
Men Gud tar initiativ.
But God takes the initiative.
Han uppenbaras.
He reveals himself.
Genom patriarken.
Through the patriarchs.
Genom Israel.
Through Israel.
Genom lagen.
Through the law.
Genom profeten.
Through the prophets.
Genom templet.
Through the temple.
Genom en massa olika saker.
And through a lot of different things.
Och sedan i denna tid.
And then in this day and age.
I den yttersta tid.
In the last days.
Så uppenbarar han sig genom sin son.
He reveals himself through his son.
Jesus Kristus.
Jesus Christ.
Nu har vi den fulla uppenbarelsen.
And now we have the full revelation.
Ordet blev kött.
The word became flesh and dwelt among us.
Jesus vandrar inte i fysisk form på jorden.
Jesus is not walking physically on earth.
Han vandrar, eller han finns i himlen hos Fadern.
But he is in heaven with the Father.
Han har sänt sin ande.
He has sent his spirit.
Den tredje personen i treenigheten.
And the third person in the Trinity.
Och vad händer?
What happens?
Jo, han upplyser oss.
He enlightens us.
Han talar till oss.
He speaks 16. To us in John 16.
Det står att han övertygar oss om synd, rättfärdighet och dom.
He says that he convinces us of sin, judgment and sin, righteousness and judgment.
Gud är inte inaktiv.
God is not inaktiv.
Han verkar i människors hjärta.
He's at work in the hearts.
Och han har sent sin son.
And he has sent his son.
Och vi läste precis att när jag blir upphöjd.
And we just read that when I'm lifted up.
Då ska jag dra alla människor till.
I will draw all men unto me.
Han blev upphöjd på korset.
And he was lifted up on the cross.
Men han blev också upphöjd i bemärkelsen att han blev befordrad.
But he was also lifted up in the sense that he was promoted.
Han, när han hade fullföljt sitt uppdrag.
when he had fulfilled his mission,
så steg han upp till himlen.
He ascended unto heaven.
Innan det hade han sagt det är fullbordat.
And before that he said it's finished.
Det behövs ingenting mer.
We don't need anything more.
Herren har gett oss allt vi behöver för att kunna tro.
The Lord has given us everything we need to
believe. Han har tagit initiativ.
He has taken the initiative.
För att jag ska kunna lära känna någon.
In order to get to know someone.
Så måste jag göra mig själv tillgänglig.
Have to be available.
Gud har gjort sig själv till.
God has made himself available.
Genom att bli en människa i Jesus Kristus.
By becoming a human being in Jesus Christ.
Det är någonting som är fantastiskt.
And that is something amazing.
Och i Johannes 17.
And in John 17.
Och vers 3.
Verse 3.
Och vi är i Johannes evangeliet så vi kan läsa det.
And we're in John so we can read that.
Bara bläddra ett par gånger. Johannes 17.
John 17.
Vers 3.
Vers 3.
Detta är evigt liv, att vi känner dig, den enda sanna guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.
And this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent.
Inga svårigheter här.
It's not difficult.
Att lära känna honom.
To get to know him.
Han har gjort det möjligt.
He has made it possible.
Han har gjort sig tillgänglig.
And he is available.
Han har tagit initiativ.
He took the initiative.
Och det här ordet i grekiska är ginosko.
And this word in the Greek is ginosko.
Och det betyder mer än att bara känna till fakta.
And this means more than just knowing facts.
Det betyder att lära känna någon personligen och intimt.
It means to get to know someone personally and intimately.
Så evigt liv är en gåva.
So eternal life is a gift.
Vi får det i det ögonblick vi tror på Faderns vittnesbörd.
We receive it the moment we believe in the testimony of the Father.
Att han har sent sin son in i världen.
That he has sent his son into
för att dö for syndare.
To die for sinners.
Vilken jag är en.
And I am one of them.
Då får jag evigt liv.
And then I get eternal life.
Men det är bara början.
But that's only the beginning.
Nu börjar en vandring som varar i all evighet.
Now a walk will begin that will last for all eternity.
Att lära känna honom som älskade mig så mycket att han dog för.
To get to know him who loved me so much that he died for me.
Det här är ett fantastiskt privilegium.
And this is such an amazing privilege.
Det är betydelsen av ginosko.
That's the meaning of ginosko.
Att lära känna honom som tog initiativ.
And to get to know him who took the initiative.
Och det är det första steget.
And that's the first step.
Och i Hebreerbrevet 1.
And then in Hebrews 1.
Verserna 1-3.
Verses 1-3.
Så står det att i den sista tiden.
This is the last days.
Så har han talat till oss genom sin son.
He has spoken to us through his son.
Och det är intressant att se att det står också att han är den exakta kopian av Gud.
It's interesting to see that it says that he is the exact copy of God.
Bilden som används är ett mynt.
And the picture used is a coin.
Ni vet när man tittar på ett mynt och så är det någon kung eller en president.
Där. You know, on a coin there's a king or a president.
Men det är bara tryckt på det här sättet.
But it just pressed on.
Och det är på samma sätt så är allt det som Fadern är.
And then everything that the Father is.
Har han inpräntat i Jesus Kristus.
Yes, imprinted it in Jesus Christ.
Och när han var här.
And when he was here.
Så uppenbarade allt som fanns i Fadern.
He revealed everything that is in the Father.
Han har lett ut ur honom det som Fadern är.
He's led out of him what the Father is.
Vi kan söka i världens alla religioner.
We can look in all the religions of the world.
Vi kan söka med mänsklig kunskap.
And we can seek with human knowledge.
Och aldrig lära känna.
And never get to know him.
Om jag inte tror på den.
If I don't believe in him.
Om jag inte tror på den han har sent.
If I don't believe in what he has sent.
Det är betydelsen av detta. Så han har tagit initiativ.
So he took the initiative.
Nästa steg.
And the next step.
Är vårt steg.
Is our step.
Och det är att gensvara till hans initiativ.
And this is to respond to his initiative.
Om jag vill lära känna någon.
If I want to get to know someone.
Som initierar en relation.
And they take the initiative to have
för
a relationship.
För att den relationen ska utvecklas.
In order for this relationship to develop.
Så måste jag gensvara till initiativ.
I must respond to this initiative.
Jag måste bygga upp en längtan.
I must build up a longing.
Kvaliteten i mitt gensvar till Gud.
The quality of my response to God.
Beror till stor del på intensiteten i min längtan.
Is dependent on the intensity of my longing to a great part.
Det vill säga längtan att lära känna honom.
Longing to get to know him.
Och Gud kan bara uppenbara sig själv i proportion till mitt gensvar.
And God can only reveal himself in proportion to my response.
Det här är inga svåra, konstiga saker.
These are nothing strange.
Gud tar initiativet.
And God takes the initiative.
Han uppenbarar vem han är.
And he revealed who he was.
Nu har vi möjligheten att gensvara till det här.
And now we can respond to it.
Så jag bestämmer i vilken grad jag kan lära känna honom.
So I decide how much I get to know him.
Det är ett dagligt val.
It's a daily choice.
En möjlighet.
It's a possibility.
Ett privilegium.
A privilege.
Men många kristna har lärt känna Gud på ett sätt.
Many Christians have got to know God in one way.
Han har blivit en frälsare.
Yeah, they have, he has become the savior.
Men man är tveksam till nästa steg.
But then they doubt about the next step.
Ska jag verkligen gå vidare?
Should I really continue?
Ska jag verkligen leva för honom?
Should I really live for him?
Är det verkligen möjligt?
Is it really possible?
Att ta nästa steg?
To take the next step?
Ja, det
yes,
är möjligt.
It's possible.
Här och nu.
Here and now.
Vi går från tro till tro.
We go from faith to faith.
Från härlighet till härlighet.
From glory to glory.
Det är inte så.
It's not difficult.
Men jag måste vara tillgänglig.
But I must be available.
Jag måste söka honom.
I must seek him.
Han har uppenbarat sig.
He has revealed himself.
Han har gjort allt som behövs.
He has done everything that's necessary.
Han sa till Israel.
And he said to Israel.
Jag vet väl vilka tankar jag har om.
I know my thoughts for you.
Tankar av frid.
Thoughts of peace.
Att ge er en framtid och ett hopp.
To give you a future and a hope.
Vilken rikedom som ligger i de orden.
There are such riches in this.
Och sen säger han, jag ska låta mig finnas.
And he says, I will let myself be found.
Om ni söker mig av hela
hjärtat.
Det ligger hemligt.
And that's the secret.
Jag måste bygga upp den här längden.
I must build up this desire.
Vad vill jag att Gud ska göra?
And what do I want God to do?
Många saker säkert.
Many things, I'm sure.
Men vi måste börja tänka som honom.
But we must begin to think like him.
Filipperbrevet 2:5.
In Philippians 2:5.
Första Korinthierbrevet 2:16.
First Corinthians 2:16.
Så står det att vi ska ha Kristi sinne.
It says that we should have the mind of Christ.
Att tänka med honom.
To think with him.
Att tänka med hans ord.
To think with his word.
Då manifesteras han i våra liv.
Then he will be manifested in our lives.
Mose som avslutning var helt uppgiven.
Just to end with this, that Moses, he was distraught.
Snacka om att få en uppenbarelse om Gud.
There you can talk about someone who has a revelation from God.
Hela nationen hade sett Guds hand leda dem ut ur Egypten.
The entire nation had seen God's hand lead them out of Egypt.
Moses försvinner några veckor.
And then Moses disappeared for a couple of weeks.
Kommer tillbaks.
He returns.
Hör ett märkligt ljud i lägret.
He hears a very strange noise in the camp.
Där är hela nationen dansar runt en guldkalv.
And the entire nation is there and they're dancing around this golden calf.
Och säger att det här är guden som ledde oss ut ur Egypten.
And they say this is the God that led us out of Egypt.
Lagen är hård som Mose när han tappade lagen på tårna.
The law is hard. Moses said with him, drop the law on his toes.
Det kanske inte funkar på engelska. Men poängen är att han blev rosenrasande för att tala klarspråk.
He was really so angry.
Men i andra Mosebok 33.
But in Exodus 33.
Vers 13.
Verse 13.
Så säger han, låt mig lära känna dig.
He says, may I get to know you?
Och dina väg.
And your ways.
En längtan.
A longing.
I vers 14.
Verse 14.
Talar Gud till honom direkt.
God is speaking directly.
Han säger, jag ska gå med dig.
He says, I will be with you.
Och jag ska låta dig få ro.
I will give you peace.
Så Mose hade en önskan.
So Moses had a desire.
Gud lovade honom sin närvaro.
And God promised to be with him.
Samma kapitel.
And the same chapter.
Vers 18.
Verse 18.
Så säger Mose, låt mig få se din härlighet.
Moses says, let me see your glory.
Och Guds härlighet.
And the glory of God.
Är summan av alla hans gudomliga attribut manifesterade.
Is the sum of all his godly attributes that are manifested.
Tänk er allt det som Gud är.
Just imagine everything that God is.
Samlat på en plats.
Put together in one place.
Jag får en glimt av det.
I get a glimpse of it.
Och det var det som Moses fick.
And that's what Moses had.
Jag vet inte exakt vad det betyder.
I don't know exactly what it means.
Han sa, du kan inte se mitt ansikte, men du ska få se mig på ryggen.
He says, you won't see my face, but you will see my back.
Han gömde honom i en klippa. Gömde honom
i
en klippa.
He hid him in a rock.
Och där stod han.
And there he was.
Gud gick förbi.
And God passed by.
Och gav honom en liten, liten glimt av den här.
And gave him just a glimpse of who he is.
Kan Gud göra samma sak för oss idag?
Can God do the same thing with us today?
Han har gjort det.
Well, he has done.
Därför att hans son, som har förhärligat honom,
who has glorified him.
Allt det han är,
everything that he is,
kan vi läsa om i den här boken.
We can read about him.
Och den helige ande bor i våra hjärtan.
And the Holy Spirit lives in our hearts.
Och upplyser oss om allt det.
And enlightens us about
it. Det här är helt fantastiskt.
And this is quite amazing.
Vi kan gå vidare och vidare.
And we can just continue.
David. Paulus.
Paul.
Många, många andra.
And many others.
Hur de längtade efter att se Guds härlighet.
How they long to see the glory of God.
Så vi söker vishet.
So we look for wisdom.
Men vi söker också hans härlighet.
But we also look for his glory.
Inte genom spekulativa uppenbarelser.
Not by amazing revelations.
Känner att Gud leder hit och dit.
I feel that God is leading me here and there.
Och jag ser Gud här och jag ser Gud
där. And I see God here and I see God there.
Gud är en objektiv Gud.
God is an objective.
Han har uppenbarat sig genom sitt ord.
He has revealed himself through his word.
Och jag studerar hans ord.
And I study his word.
Och studier av Guds ord.
And studying the word of God.
Är den högsta formen av tillbedjan som finns.
Is the highest form of worship there is.
Det är fantastiskt.
And that's amazing.
Så vi kan lära känna honom.
So we can get to know him.
Därför
that's what,
att han har tagit initiativ.
Because he has taken the initiative.
Första punkten.
First point.
Men vi måste följa upp.
But we must follow.
Genom att gensvara till det initiativet.
Responding to this initiative.
Och det är den andra punkten.
And that's the second point.
Det är förutsättningarna för en relation.
That's the basis of having a relationship.
Initiativ.
Initiative
och gensvar.
And response.
Gud initierar.
God initiates.
Vi gensvar.
And we respond.
Vilket underbart Gud vi har.
We have such an amazing God.
Och Paulus skriver bara som avslutning.
And Paul writes at the end as finish.
Att det enda han ville göra.
And the only thing that he wanted to do.
Det var att lära känna honom.
Is to get to know him.
I Filipperbrevet 3.
In Philippians 3:10.
Det borde också vara våran högsta prioritet.
And that should be our main priority.
Och jag tror att det är.
And I think it is.
Och låt oss inte vara missmodiga.
And let's not be discouraged.
Om det verkar som om att Gud döljer sig.
It seems like God is hiding himself.
Han kanske gör det för en tid.
Maybe he will do it for a while.
Av en anledning.
But for a certain reason.
Men aldrig i långa loppet.
But never in the long run.
Hans önskan.
His desire.
Hans vilja.
His will.
Är att vi ska lära känna.
Is for us to get to know him.
Och han vill lära känna oss.
And he wants to get to know
us. Han känner oss.
And he knows us.
Men erfarenhetsmässigt.
But in experience.
Herre, vi ber för de här tankarna.
Lord, we thank you. Pray for these thoughts.
Signa dem till våra hjärtan.
Just bless them to our hearts.
In your name. Amen. Amen. Okej, vi är klara. Vi avslutar med en sång.
To the Lord our God and thee, it's all in yours forever. For he is good, he's among all things, his love endures forever. Sing praise, sing praise.
Så vi är klara med den här delen.
We are done with this part.
Och som sagt, normalt sett så brukar vi vara i det andra rummet, men jag tror att